Och väldigt pigga de här rackarna idag.
Ja, verkligen, det plaskar väldigt mycket här.
Våren är aspens tid. Det är då de simmar upp i åar för att leka. Men i vilka åar leker de? Och var håller de till annars?
Det är en ny liten doldis i fiskvärlden, kan man säga. Det har inte forskat så mycket på aspen.
Nu pågår ett arbete som ska kasta ljus över deras hemliga liv. Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Varenius. Ja, trots att aspen är Sveriges största karpfisk vet vi relativt lite om var de håller till någonstans. Men nu pågår ett samarbete mellan regioner, kommuner, Upplandsstiftelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där man märker aspar för att få en bättre bild av deras rörelsemönster i och kring Mälaren. En av metoderna är att ge dem små chip för att se var de leker och om de återvänder till samma plats år efter år. Jag följde med en morgon i mitten på april för att se på när asparna skulle märkas. Solen har precis börjat värma inne i centrala Uppsala. Morgonrusningen blandas med bruset från Fyrisån som faller från Islandsfallet. Vid en fisktrappa vid Islandsfallet står Johan Persson och Per Stolpe från Upplandsstiftelsen. Idag ser det ut att bli goda förutsättningar för att kunna fånga och märka asp. De har tidigare under morgonen lagt ut en ryscha framför utgången på fisktrappan och håller nu på att vittja den.
Jag tror att du får slakta ordentligt, så får vi lyfta den ändå.
Jag går inte längre där. Jag sätter upp kran.
Ja.
Men vad är egentligen en asp? Jo, det är som sagt en karpfisk, släkt med mörten och braxen, och är karaktäristisk med sitt tydliga underbett. Och så kan de bli rätt så stora, berättar Johan Persson.
Ja, men kan bli uppemot 10 kilo och ungefär en meter lång. Så att det är en ganska rejäl stor fisk. Och skillnaden mot släktingarna, braxen och mört, är ju att den är en rovfisk. Och det är därför den blir så stor. Så att väldigt fort så går den över på fiskdiet.
Den delar namn med trädet asp. Och det tros att fisken har fått sitt namn efter just trädet. Det skulle då ha att göra med att trädets grågröna bark liknar fiskens fjäll i färgen. Johan och Per lyfter försiktigt upp ryschan för att se om de fått någon fångst. Och det har de, med besked. Hela 12 aspar med den där grågröna färgen och lite röda fläckar strödd över kroppen. Fjällen glittrar i morgonljuset. Först ska fiskarna vägas och mätas.
Ja, ja, då är vi på. Den är blöt.
Då ska jag ta och nollställa vågen här.
Johan förbereder med att plocka upp en stor väska, blöta den och ställa vågen.
Då var det gjort. Kan du komma med en fisk från sumpen, Per?
Ja.
Per tar upp en extra stor asp.
Där
kom den.
Där är en rejäl fisk. Ser ut att vara en hona.
Just det, hur ser man skillnad på han och hona?
Jag ska kolla alldeles strax. 5,90, det är faktiskt dagens största. Och säsongens största tillika.
Jo.
Om man känner försiktigt på gässan här, så känner man att den är ju helt slät. Och det är en typisk hona.
Ja. Pannan är slät. Hos hanen skulle pannan istället ha varit lite sträv mot fingertopparna.
Nu när den inte har lekt så är det ju väldigt tydligt att den här är full med rom. Ska ta en längd på den här också. Det här är ju en otroligt magnifik fisk. Som är prick 80 cm lång.
Det är också längdrekord, ja.
Ja, det är det för i år. Då ska vi kolla, då har jag en handavläsare. Så ska vi se om vi har märkt den här fisken tidigare. Nej, det hade vi inte. Det är det som är finessen med den här typen av märkningar med passiva sändare. Att vi när vi fångar dem igen, antingen om vi fångar dem själva och kan köra med handavläsare eller om de passerar någon av våra antenner, så kan vi ju få uppgift om precis vilken individ det är. Så vi vet ju att den här fisken då till exempel kanske vi märkte för 3 år sedan och då var den si och så lång. Så vi får ju liksom uppgifter om både hur de tillväxer i längd och i vikt. Men den här var inte märkt, så att då ska vi skjuta in ett litet stift.
Jag vänder på den du då. Så du kommer på.
Johan plockar upp stiftet, stort som ett riskorn. Den har en unik kod som är lite som ett personnummer för fisken. Han skjuter in den i den nedre delen av buken.
Klick, säger det. Gjort på nolltid. Och så läser jag av här. Den heter, här har vi en ny serie som heter FA73.
Processen går snabbt och de har även fått tillbaka en stor andel av fiskarna de märkt. När allt är klart släpps aspen tillbaks ut i fyrisåningen. Den simmar nu iväg på jakt efter en bra plats att lägga sina ägg. Trots läget mitt i stan tycker aspen om att leka här. Liksom laxfiskar vill aspen ha grunt och strömt vatten för sin lek. Men själva leken är väldigt annorlunda.
Ja, till skillnad från till exempel laxöring som gräver ner rommen. De viftar ju med skärten och får ner rommen under gruset så att det ligger skyddat. Aspen har inte alls det beteendet, utan honan och hannen är bredvid varann i fria vattenmassan och släpper mjölk och rom samtidigt. Och när rommen och mjölken blandas så blir den jätteklibbig. Så att när romkornen driver ner och till slut fastnar på något underlag, det kan vara en sten eller en gren eller mossa eller till och med en cykel, så fastnar det. Så att det blir superklibbig rom och den fastnar och så sitter den där till dess att fisken kläcks då.
Här i Uppsalaområdet är mellan 15 och 25 april den absolut bästa tiden för leken. Och det verkar som att dagarnas längd visar när det är dags att simma upp och leka.
Alltså det vi tror är ju att dagslängden är väldigt viktig. Får vi samma temperaturförhållanden i mars som i mitten på mars som i mitten på april, så triggar inte det igång någon lek, utan de väntar till det har blivit ungefär lagom tid på året. Och sen är det ju solklart så att stigande temperaturer drar igång lekaktiviteten.
Hur räknar det, Johan?
3,56.
3,56. Snille på matte. Ja. Det är det man är när man har räknat rätt.
Man är ju universitetsutbildad.
Så. Ja.
Hona. Märkningen av asparna visar att fiskarna återvänder till samma lekplatser år efter år.
Genom att märka fisk på det sättet så kunde vi konstatera att merparten av fisken går ju tillbaka till samma lekplats år efter år. Vilket ju är inte jätteovanligt i fisksammanhang, utan det finns något som kallas för ett homing-beteende, alltså att de går tillbaka till den plats där de är födda. Men det var ju en väldigt viktig upptäckt.
Han var också en fin pjäs.
4,74.
Ja.
Hona.
När leken är klar och äggen är lagda på någon sten eller en gammal cykel, vart tar fiskarna vägen då? SLU har sedan 4 år tillbaka också märkt aspar för att ta reda på hur de rör sig i Mälaren under resten av året. Jag tog och pratade med Daniel Palm, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU Umeå.
Det vi vill studera är ju att se vilka delområden av Mälaren som respektive lekpopulation nyttjar då. För vi vet idag inte om asparna som reproducerar sig i vattendragen som rinner in i, ska man säga, Uppsalaområdet, om de asparna nyttjar de hela Mälaren, både östra och västra, eller är de huvudsak lokaliserade till östra delen av Mälaren. Och likaså då asparna som reproducerar sig i Svartån, Västerås, Sagån, Kolbäcksån, nyttjar de huvudsakligen västra delen av Mälaren eller rör de sig också längre österut. Då är det en sändare som är ungefär stor som ett halvt lillfinger kan man säga. En plastkapsel då, som innehåller ett batteri och ändå en sändarenhet.
De gör ett litet snitt i buken där de lägger in sändaren och syr sedan igen. Under processen är fisken sövd och väcks upp efter operationen. De kollar så att fisken är okej och ger den tid att återhämta sig innan den släpps tillbaka ut i vattnet. Denna märkning används på andra fiskarter och de har alla betett sig som vanligt igen något dygn efter märkningen. Sändarna kan även registrera på vilket vattendjup som asp håller till i och vad det är för vattentemperatur.
Och sen ger de här sändarna också oss information om vilka temperaturer som de här asparna nyttjar när de är ute i Mälaren. Då undviker de varma temperaturer eller uppsöker de kyligt vatten. Sen får vi också information om vilka djup de nyttjar av i Mälaren då. Vad ska man säga, uppträder ofta väldigt nära ytan eller de håller sig djupare nere i vattenkolumnen. Och tillsammans med det här kopplar vi det också till fiskarnas aktivitet som vi också får information på då. När de vilar och när de jagar. På det sättet då får vi en bättre förståelse av asparna, hur de beter sig, vilka krav de har på sin miljö och hur det här då kan förändras. Givet då att vi får en förändrad temperaturbild i Mälaren då, redan idag men även då framöver.
Resultaten de fått hittills visar att de både rör sig snabbt och långt.
Men de resultaten vi har sett då när vi började jobba med de här asparna i Fyrisån och Örsån och en ån som rinner då in i Mälaren vid Uppsala trakten, det är ju att de här rör sig väldigt långt och ut i huvudmälaren. Och det var väl någonting man hade lite gissningar om förut. Men man trodde kanske att aspen huvudsak höll sig i närområdet till där den leker då. Men våra studier visar att stort sett alla aspar, när de har avslutat sin lek, så vandrar de väldigt fort ut i huvudmälaren. Och asparna då från Uppsala vattendragen då, de har vi sett att de utnyttjar i stort sett hela östra Mälaren kan man säga. Och vi har några enstaka individer då som har rört sig betydligt längre västerut då. Men det här som sagt är en pågående projekt och allt eftersom vi utökar märkningen och får en bättre upplösning av Mälaren så tror jag att vi kommer få en bättre bild av hur det här ser ut i sin helhet då. Och på sista åren har vi då inkluderat aspar som vi har märkt i de västra biflödena då. Och de kommer ge oss mer information om hur den gruppen av fiskar rör sig då.
Informationen om hur aspen lever är värdefull, speciellt då aspen under många år varit missgynnad. De senaste 50 åren har aspen minskat i antal och finns i ett begränsat utbredningsområde i Mälaren, Hjälmaren och Värnen. Orsaken är bland annat att vi har förstört lekplatser eller blockerat vägarna dit. Det som gör aspen särskilt känslig är att den leker först efter ett antal år.
Det här är ju en fiskart som blir väldigt gammal. Och för att en asp ska kunna göra det den ska göra i livet, kläckas, växa upp och utvecklas till en könsmogen individ och kunna bidra till nästa generation, så måste den få leva under många, många år. Det finns ju en uppfattning generellt i samhället att fiskar är ganska kortlivade och lever bara ett antal år och korta generationstider. Men vi har många fiskarter i landet som blir väldigt gamla och den data vi har hittills visar att vi har aspar som simmar runt i Mälaren som är uppåt 30 år gamla då, och fortfarande har då spelar en viktig roll för de kommande generationerna. Så att de här individerna behöver ju undgå faror, undgå mänsklig störning under väldigt lång tid för att de här populationerna ska kunna bestå.
Här i Fyrisån var det bara ett tiotal år sedan som asparna inte lekte in i staden, säger Johan Persson på Upplandsstiftelsen.
Nej, det stämmer. Vi har ju haft ett fall i Uppsala som har förhindrat fiskvandring i över 150 år. Och därför har ju Uppsala kommun byggt en fiskväg som funkar jättebra. Och nu går det upp massor med fisk, inte bara asp utan även andra arter som abborre, gädda, mört, braxen och så vidare.
Och hur snabbt gick det innan aspen började komma upp där igen och leka?
Ja, vi var ju alltså ganska säkra på att det inte skulle komma någon asp av sig självt, utan vi hade ju tänkt att vi skulle flytta befruktad rom som sitter på stenar eller grenar eller mossor. Men det visade sig att aspen gick upp direkt. Och det kunde vi konstatera genom att samla in rom i centrala Uppsala på strömsträckorna och skicka på DNA-analys. Så att den återetablerar sig själv i centrala Uppsala, vilket är helt fantastiskt.
Fisktrappor är bara en åtgärd som gjort att det nu går bättre för aspen och som ökar i antal, berättar Daniel Palm på SLU.
Nu med ökad kunskap och framförallt då att vi har ett större intresse och många olika typer av restaureringsprojekt som rullar då med att återställa möjligheter för asparna att vandra förbi hinder. På återställning av våtmarker så ser vi en positiv utveckling, och vi ser inte att det är bestånd som försvinner. Utan att den personal som är ute och inventerar om asparna har lekt på olika lekplatser då ser ju att det kontinuerligt läggs ny rom på dem år efter år. Då. Så att, även om vi inte har hårda data på exakt hur populationen växer, så ändå vi har en känsla av att det går bra. Men en sån utveckling kan ju snabbt förändras om vi börjar utnyttja landskapet på annat sätt. Eller att vi får en drastiskt förändrad avrinningssituation, eller att temperaturerna i vattendragen stiger ännu mer än vad de har gjort hittills.
Nu håller Daniel Palm och SLU på att studera om det kan finnas olika populationer av asp i Mälaren.
Och där ser vi att populationerna i östra Mälaren är väldigt olika de i västra Mälaren. Så det finns en tydlig populationsstruktur, och det visar också att de här asparna är väldigt trogna sitt hemmavatten, att de simmar tillbaka och reproducerar sig i vattendragen där de en gång kläcktes som yngel. Precis som mönsterna vi ser hos till exempel öring och lax. Då.
Han menar att det här är intressant kunskap, eftersom det ytterligare pekar på att beteendet att återvända till samma vattendrag som de föddes är mer utbredd hos fiskar än vi tidigare trott.
Men sen är det också viktigt att förstå att i och med att de här fiskarna är knutna till sina hemmavatten så blir det väldigt viktigt hur man sköter de vattendragen, hur man skyddar dem mot ingrepp eller hur man återställer dem och så vidare. För gynnar man ett vattendrag där aspen leker, så gynnar man den populationen specifikt och inte asparna generellt. Utan det är specifika enheter, populationsenheter man jobbar med.
Hona.
Hona.
Och den är prick 70.
70.
Vid Fyresån har Johan Persson, Per Stolpe från Upplandsstiftelsen, märkt, vägt och mätt sin sista asp för den här morgonen.
Fredrik Anders 61. Nu släpper vi tillbaka den här.
Ja, 61. Jaha, bra där.
Det där gjorde vi bra, tycker jag.
Vi får se hur många nya aspar som kommer upp här nästa år. Producent var Lars Broström. Jag heter Filip Varenius.